Och jag tänker ibland när jag tänker på människor i allmänhet inställning till Bibeln som fenomen, att det är som att man äter ett yttersida och så tycker man att den kanske är svår av olika anledningar. Och så missar man hela anledningen. Det är lätt att förstå. Nu ska vi därför låta Guds ord tala till oss. Och vi ska göra det utifrån en berättelse i Nya Testamentet. I Matteus evangeliet, det är 14 kapitlet. Och det är en av de här berättelserna som ni säkerligen alla flesta av er kan väldigt väl. Och när man hör någon utlägga en berättelse som man kan väldigt väl, då gör man det så här. Då trycker man fast förstycken här. Och så tänker man att vad är det en gamla berättelse? Den här är ju allt. Den har jag hört så många gånger. Kunde hon inte, om hon ändå ska åka flyg från Vara, jag vet inte om det var för sent, kunde hon då inte ha något annat? Något mer exotiskt att komma med. Det är ett Guds ord. Det är så här när vi smyger fram här till kanten av din resandes sköp i din stad. Och så spetsar vi öronen och stänger det. Vi spetsar öronen och så lyssnar vi. Vad säger Jesus? Vad säger han när vi är på? Och vad säger han till oss idag? Och vad säger han till mig? Och tala om Bibeln. Nu ska Bibeln få tala till oss. Och den här berättelsen, det är den som handlar om när Petrus går på vattnet. I kanten. När vi tänker på Genesarets sjö, då är det säkert så att flera av oss har varit i Israel. Vi har kanske gått där i stranden och njutit. Kanske solen har lyst på oss. Och fåglarna har kvittrat. Kanske vi har haft bönstunder där i stranden av Genesarets sjö. Och så får vi för oss att man där, i Galileen, i Genesarets sjö, där skymmer alltid kvittrar. Där kvittrar alltid fåglarna. Där är det alltid en pastoral i byn. Och så tänker vi att men, så har det säkert också på Nya Testamentets sida av Galileen. Och va? Och solsken. Och så är det precis tvärtom. När vi läser Nya Testamentet, alla berättelser som utspelar sig på sjön är berättelser av katastrofart. Det är mörker, det är vågor, det är drunkningsrisk, det är rädda vägrenat. Det är så mycket fisk så båtarna håller på att gå under. Det är inte alls drunkning. Jag vill att vi ska ha det perspektivet med er i ryggmärgen nu när vi går in i den här texten. När vi låter den öppnas upp för oss. När vi smyger fram till stranden och Jesus för att höra vad Jesus säger. Då är förhistorien i den beskrivningsordet var strax innan. Jesus har mätat 5000 män. Och så skickar han iväg lärjungarna i en båt över sjön. Och i Matteus 14:23 så står det sedan att själv gick han upp på berget för att få vara för sig själv på bild. Och när det blev kväll så var han ensam där. Båten befann sig många stater på land. När Markus skriver det här, då har han ett litet tillägg just här. Och då står det, Jesus såg hur medtagna. Och vet du, när vi läser ett sånt yttrande, Jesus såg hur medtagna det var. Då kan vi tänka till Jesus också. Jesus inte bara såg, utan han ser. Han ser dig. Han ser. Och jag är övertygad om att det är så. Det är inte bara något man säger om man gör idag. Eller i livet är det klart, men det är sanning. Jesus ser det. Precis hur det var. Och därför så fixar vi öronen. Båten befann sig många stadier på land. En stad är en omtänning som är ungefär 200 meter. Så där låter man nästan bra. Och nu kommer här fyra omständigheter. Fyra omständigheter som vi kan lyssna efter. Spegla oss i kanske. Är det någon eller flera av dessa omständigheter som liksom passar in också på mig? Vi tittar på dem så kan vi se. Båten var långt ifrån land. Och så står det, den var hårt ansatt av vågorna. Hårt ansatt av vågorna. Kan du känna ihåg dig? Vågorna är omständigheter. Det som är runt omkring. Känns det så? Har du så? Är det pressat i dina omständigheter just nu? Och det är inga väldigt bra utav från omständigheter. Vågorna är inte bra. Det är vanliga omständigheter. Det kan vara familj, det kan vara arbete, det kan vara ekonomi, det kan vara barn, det kan vara föräldrar. Det kan vara allt det där som är viktigt för oss och som omger oss. Det är kort pressat till vågorna. Vad är det då? Jag var kort pressad av vågorna eftersom vinden låg emot. Så. Ibland när vi läser Bibeln så blir det så bibliskt. Vi ser inte vad det står. Här står det att det var motvind. Men det står att vinden låg emot. Det betyder att det var motvind. Har du varit med om motvind? Eller är det någon motvind? Inte tid. På något sätt. Något som känns jobbigt för dig. Ängsligt. Du inte mäkta med. Något som går dig emot. Och då vill jag inte bara att du inte vann på trisslotten eller något. Utan att det där är riktigt svårt motvind. Lärarna var på ett ansatt av vågorna. Och de hade motvind. Och sen så finns det en notering som inte står utsatt här, men som man förstår när man läser texten. Och det är att de trodde att Jesus inte var där. Det verkade som att Jesus inte var där. För han var ju klar på världen från början. Och de var ensamma ute i båten. Det verkar så att Jesus inte var där. Så kan det kännas ibland, eller hur? Även fast man är god kristen och går i kyrkan varje söndag. Det är Jesus någonstans. Men det är lite svårare. Det är bekymmersamma på vad det är någonstans. Och så den fjärde noteringen. Vi fjärde natt. De som vet att fjärde nattväcken är. De som har gjort militärtjänst, som har följt med, brukar kalla det för ungvakter. Det är när de har 03 och 06 på morgonen. De vill aldrig ha sig fest. Det är fjärde nattväcken. Det var natt. Och då är det så här, jag vill säga att när Bibeln talar om att det är natt, då betyder inte det bara att det är natt. Utan det betyder något mycket mer, för natt står för ondska, mörker, bortvändighet från Gud, det som inte är en ljus, enkelt uttryckt. Och är man i det heliga landet idag, och man bor kanske på kväll där i Genesarets sjö, så är det fortfarande slående hur mycket natt det blir när det blir natt. Det är som att någon trycker på sömnbitar. Även fast vi har neonljus och gatljus och allstans, så står man där på balkongen och det har blivit natt. Det finns ju ingen gryning och ingen skymning. Står man där på balkongen så kan man inte se vad land och hav tar vid någonstans. Det är absolut inte så. Så den här gruppen. Det var inte så att solen lyste och fåglarna kvittrade. Det var växat och det var höga vågor. Faktiskt riktigt seger. Det var i det landskapet som Petrus skulle gå ut utanför vågor. Han som har målat av det här, som har målat det här verkligen. Det går inte på igen. Det var väldigt så mörkt som man kan inte se. Jag har de här fyra omständigheterna. Kan du känna någon av dem? den bokar på dig. Ansatt av ordet. Mot dig. Var är Jesus någonstans? Och det är natt. Så var det där den här orden. Och det är i det scenariot som resten händer. Vi fjärde nattveckorna, alltså mellan 0 och 06 någonstans, så kommer Jesus till den ordet i sjön. Och sjön är fortfarande full av höga vågor. Det är inte ett stilla vatten. Han kommer på det. De har inte räknat med det. De säger inte, åh hur bra äntligen kommer du Jesus. Utan de är jätterädda. De är förskräckta. Och de tror att det är spöken. De tror inte på. Det är vånad, säger de. Och de skriker. Så rädda är de. Du ska tänka dig som har det är svart. Det är vågor. Det kommer nog vågor på sjön. Och lärarna inskriker. Så är det. Det är det scenariet vi har. Men genast sa Jesus till honom. Jag älskar den här genast-orden. Hon kom. Här var det nya testamentet. Här är så. När Jesus ser här lärarnas situation och din situation. Då säger han inte. Ja, vi får se hur du klarar detta. Nu ska du få plåga så stort innan du äter. Utan genast var det där. Genast så sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Och när han säger, det är jag, så borde egentligen det ha åstadkommit den allra största förskräckelsen. För det han använder där, det är heliga bokstavligen. Det är så inget. Men de var så blockerade och så dödsförskräckta över sina omständigheter så de märker inte det. Det är inte jag. Ibland funderar man ju på de här berättelserna med under och kraftgärning och tecken och så. Så tänker man, ja men det kanske var ett teologiskt tal om Jesus Kristus. Det kanske inte var riktigt i världen. Det kanske inte var riktigt på riktigt. Det kanske var symboliskt. Då tänker jag som en enkel person att det var om vår Herre till den som var med i skapelsens början. Den som har gjort allsammans för honom är det en enkel sak. Att gå och ge den här kanten och att ge den här kanten. Ja. Så då kommer vi till vers 8. Petrus säger då, Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Här säger Petrus, den är växtvart, den är höga vågor, den skvätter upp i vågen. Här är om det är du som befall att jag ska komma till dig på vattnet. Har du tänkt på vilken underlig formulering det är? Befall att jag ska komma till dig. Det borde vara så att han slängde hela benet över den andra ledningen och gick. Nej. I den här formuleringen ligger det underbar hemlighet. Och hemligheten är denna, mina vänner. Du och jag, vi som har valt att följa Jesus. Några för väldigt länge sedan, andra kanske alldeles nyligen. Vi tänker, ganska ofta, att det är vi själva som har beslutat oss för att följa honom. Ja, jag har bestämt mig för att följa Jesus. Det gjorde jag igår och jag har aldrig ångrat, som hon sa. Ibland kan vi sätta ett datum för det. Underbart att vi har sådana tycker. Men det viktiga är ju när vare sig på ett datum eller på något successivt och så på något sätt. Så det viktiga är att det är han som har varit där först. Det är han som har kallat på oss. Och vore det inte så, då skulle inte vi kunna svara ja. Ni kommer ihåg kanske en man som heter Luther. Ja, han skrev en Luthers katekes på många år sedan. Och där i finns det frågor och svar om kristen tro. Kan ni säkert bli det. Och när han talar om den heliga ande och den tredje trosartikeln, som jag brukar kalla det, då så har han en förklaring där. Och det säger så här. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kraft kan tro på Jesus Kristus som är välkommen på. Jag tror att jag inte kan tro på Jesus Kristus som är här eller kommer på. Och så säger han, utan den helige ande kan. Den helige ande har kallat inom evangeliet. Upplyst med sina gåvor. Helgat och behållet med den här tiden. Precis samma sak. Jesus var den första med sitt helige ande. Du kanske inte ens vet när den första gången var som han knackade på din dörr. Jag tror att du ska inte göra det, men skulle du göra det skulle du bli fascinerad av det. Av första gångs tillfälle. När Jesus knackade på din dörr. Och det speciella med detta det är att han gör olika för varje. Därför att vi är olika. Så många gånger så faller vi i den här fällan att jämföra oss med varandra. Och då kanske vi kan tänka på att jag skulle önska att min frälsning eller mitt efterföljande det skulle vara sånt som hennes eller hans. Det är mycket mer uppseendeväckande. Det är bara dumt. Det är bara dumt att jämföra sig. Det slösar in med tid och energi. För Gud behandlar oss olika. Och din historia tillsammans med honom är helt unik. Det kan aldrig jämföras med någon annan. Så du kan bara släppa det och slappna av det där. Tack Jesus för att du har gjort som du har gjort just med dig. Vare sig det har varit ett uppseendeväckande omvändelse. Att du inte gjort för dig. Eller om du har varit ungefär en ganska stilsam växt. Tack för dig. Du handlar helt unik. Men det som är poängen här med den här yttrandet här är befall mig och jag ska komma till det är precis det här. Petrus kan inte heller slänga benet över benet om inte Jesus kan. Så anledningen till att du sitter här idag är anledningen till att du har valt att följa Jesus som gång i tid. Det är faktiskt helt fantastiskt. Det är att han någon gång i ditt liv har valt att zooma in dig. Att fokusera på just dig. För det håller du med om att han kallar bara mig personligt. Han säger inte vad alla ni blå fällar när jag har det. Utan han kallar bara mig personligt. Och tänk på det. Du sitter här som en frukt av att han för ett personligt sätt har valt. Hade han inte gjort det så hade han inte varit där. Hade han inte gjort det först i ditt liv så hade du inte kunnat svara ja på hans kallelse. Petrus sa, Herre om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Men först då. Då stiger Petrus ur båten. Och så går han på vattnet fram till Jesus. Och så kommer ni ihåg hur det gick. Kommer ni ihåg att han såg de höga vågorna? När han såg hur häftigt vinden låg på så blev han rädd och började sjunka. Här kommer jag igen i Bibeln. Eller vända din telefon upp och ner. Nu kommer det sjunkfråga. Och den frågan ska du vända dig till den som är bredvid. Och så får ni 25 sekunder på er att svara på den. Och den är så här. Tala om för varandra vad som händer sen i den här berättelsen. För nu så står Jesus där i mörkret med vågorna. Och Petrus har gått på vattnet. Så ser han vågorna med det. Och så börjar han sjunka. Och så förklarar han det. Ett. Är det Jesus som vill ta med Petrus? Eller två. Är det Petrus som vill ta med Jesus? Det är inte värt att inte få kika på skolan.
Jag menar att det är en del av det.
förlorade sonen, den känner vi till. Sonen som var borta, långt och gjorde slösen bort sitt arm och sådär. Och så åt han grisnat och så omgör han sig. Och så vill han komma hem. Och han hade levt sus och dus och så vidare. Och när han är på väg hem då, så händer någonting. Och då ser han sig. Och så står det någonting ganska fantastiskt där i bibeltexten. Det står att de kramas. Nu kommer nästa fråga då till er. Jag pratade med den som jag pratade med innan. Då är frågan, vem i den här berättelsen var det som kastade sig i halsen? Var det fadern som kastade sig i halsen på sonen? Eller var det sonen som kastade sig av halsen på fadern? Kan du inte kika?
Känner ni till den kristna konstarten ikoner? Något lite. Ikonerna målas med lite olika motiv. Och det finns ett motiv som beskriver hur Jesus, när han är uppstånden, drar upp Adam och Eva i dödsriket. Och då är det målat på det viset att man ser Jesus, hur han tar ett tag, inte i handen så här. för att vara och leva, utan han tar ett tag på handlingen. Och om ni nu allesammans tar ett sådär tag, och så kniper ni till så mycket ni orkar om handlingen. Hur mycket kraft har ni då på själva handen? Inte så mycket, eller hur? Det här är ikonkonstens finurliga sätt att måla det jag nu ska tala om. Jesus drar upp Adam och Eva på rättsliten utan att de kan göra någonting. Det här är viktigt. Och det är därför det är viktigt att du ser den här Lukas evangeliet också. För vi tänker att om den här syndaren kommer tillbaka, när du och jag kommer tillbaka, då är det ju verkligen att vi håller fast. Spejat och svanan, och det är han som kastar sig på hans sätt. Ofattbart. Ofattbart. Allt säger att det är ofattbart. Men Petrus då? I den här berättelsen, han är inte alldeles overksam. Vad gör Petrus? Och ropade han så, Herre hjälp mig. Vad är det komplicerat nu eller? Herre hjälp mig. Det var Petrus bidrag. Och det var så enkelt. Så det kan inte vara att ropa. Jag kan inte vara honom nu. Det blir inte konstigare. Herre hjälp mig. Petrus ropade. Och genast räckte Jesus ut handen och blev tag i honom och sa, så lite tvivl på vad? Varför tvivlade du? Det där är ju ett speciellt uttryck. Varför tvivlade du? På grekiska. Det ordet som tvivla, som står på tvivla där, det heter distanso. Därifrån har vi ordet distansera. Distanso, det betyder att sitta på två stolar. Eller att ha två dörrar öppna samtidigt. Vi skulle kunna kalla det att ha bakdörren öppen. Det var som ligger i det uttrycket i det här stället när Jesus säger varför tvivlar du? Så var det inte att du var så lite tro, utan det var du har bakdörren öppen. Du garderar dig. Du sitter på två stolar. Du distanserar dig. Distans. Och då står det så lite tro du har och du har steg i båten. Och sen finns det ett underbart uttryck som man ska sluta här. De steg i båten och vinden lade sig. Ursäkta om jag tröttar det med grekiska, men det grekiska ordet där heter ikotasen. Och ikotasen, det är det som händer när man blåser upp en ballon och stiger i båt på den med en år. Det är det här resultatet av ikotasen. Så det som händer här är inte att vinden på ett väldigt snyggt sätt lägger sig ut till detta. Utan det som händer där är att luften går ur bilden, om man kan säga så. Han är så bara, ni vet, lyser i kort. Kraftlös, maktlös. Utan chans. Det är ett fantastiskt ord. De beskriver vad som händer. Det är inte liksom snyggt lägger till detta, utan det är förmedling för bilden. Och så slutar vi. Och de som var i båten tillbar honom och sa, du är verkligen Guds son. Vilken senförändring det är. Från att ha trott att det var ett ordnad så kom det. Så kom det en annan beskrivning. Du är verkligen Guds son. Och det här ordet tillbedja, det är ett ord som kommer tillbaka alla andra gånger efter Jesus sånt. Utan just här. För här är det som att Gud har dragit åt sidan och lagt i den inte stort. Och de har fått se hur jag verkligen har i båten. Och då finns det ingenting annat som passar sig än att falla ner i tid. De gör inte det annars. Och det är det som gjorde vi. Men de gör det efter hans förståelse. De går ut tillbaka. Och de som var i båten tillbaka har de sagt att det är verkligen hos. Vad har Gud sagt till oss? Vad har ordet sagt? Har ordet känt igen oss där vi är i våra livsomställningar? har ordet uppmuntrat oss. När vi talar om detta, Gud kallar, hur fan jag ska komma till, han som har först. Har ordet tröstat oss? När det handlar om att han vill betala mig, när jag ängslas och har det svårt. Medan jag tror att det kommer an på hur mycket jag kommer hålla fast på honom. Och har ordet förmanat mig? När det gäller att inte sitta på två stolar. Utan verkligen följa. Tackar Gud för att du har lyssnat. Herre, då tackar vi dig för ditt heliga, härliga ord. Tackar dig för den här berättelsen. Petrus och hans annars som hände. Framförallt tackar dig för att du hjälper dig. Du grejer dig då. Att du vill gå in idag. Att Herren är fortfarande den som knackar på vår dörr först. Fortfarande den som griper tag i oss när vi har skått. Herren, hjälp oss att bli människor som är eniga. Som inte sitter på två stolar. Tack Jesus för det.